This is a digital copy of an audio cassette tape. The label on the tape in Swedish is Inspelning av mammas och Märtas minnen och pappas resa till Tjengdal, which in English is translated Recording of Mama and Märta's Memories and Papa's Trip to Tjengdal. This would be Tjengdal, China. Märta is probably Märta Kulin, K-U-H-L-I-N, a good friend of Helen Rennell, who was a former missionary to China. No date is given, but the year is possibly 1990. The recording would have been made in Sweden and probably at the family's cabin named Sulatorp. This is Lennart Holmquist speaking from Chapel Hill, North Carolina, in October of 2013.
Någonstans åt Arendalhållet eller Torslandahållet.
Det kan
hade någon slags Henne minns jag för hon tillhör Linnéakyrkan sedan på äldre dagar. Vem är det som de kallar för Monströver?
Det är så en Sofie.
Är det Sofie? Ja, så som kallades Monströver.
Var det gamla lilla syster?
Ja.
Det var också väldigt goda vänner. Det var likadant med henne. Hon ville inte heta tant Sofie. Utan hon ville också att jag skulle säga en del.
Jaha.
Och annars så skulle hon straffa mig med att kalla mig för Fruklin.
Jaha.
Det var också väldigt roligt. Ebba och jag var väldigt ofta och hälsade på dem. För att dels så tyckte de att det var roligt att vi kom och vi tyckte själva att det var väldigt roligt. Mm. Så att henne kommer jag mycket bra ihåg. Så att de var ju, hon dog ju före honom.
Mm.
Så att de bodde på Heden, järnvägshuset.
Ja.
Jag kommer ihåg att de hade ett förfärligt stort kök med ett stort runt bord mitt på golvet. Men så, när jag var förlovad, så skulle naturligtvis min fästman gå med och hälsa på och då skulle de göra riktigt fint. Så att de hade dukat i förmaket i ett litet åttakantigt bord. Och det var ju fullt och det var väldigt svårt att hantera. För det var smörgåsar och det var sådär. Så att min man, min fästman, han råkade och sätta till koppen som han, de där choklad. Och det glömde han aldrig, han tyckte det var. Men jag sa till Sofie då att du skulle gjort som du brukade göra. Du skulle dykat åt oss i det fina köket och det stora härliga bordet, så hade det aldrig hänt.
Vad minns du från Helen och David?
Det minns jag så väldigt mycket, men de var ju hemma någon gång. Och vi hade sommaren ju på Donsö tillsammans. Innan David kom ut till Kongo. Och vi hade förfärligt roligt och trevligt tillsammans. Så att... jag skulle säga. Jo, David, sedan när David blev, de hade varit ute i 42 år i Kongo, så blev han ju pensionerad och då bodde de ju i Uppsala. Men de kom mellanåt till Göteborg och det första David gjorde när han kom till Göteborg så ringde han med och frågade när lunchen serveras. För jag blev alltid glad för det. Jo, de var... väldigt trevligt. Och Helen och har ju varit ute så mycket så att nu tycker hon att jag vet så mycket. Och Ebba och jag fyllde år samtidigt. Vi var lika gamla och så fyllde hon den 2 oktober och jag den 3. Och så det sa vi alltid att jag har nu det snart den 2 och 3. Och det firar vi alltid tillsammans. Och det var väldigt roligt. Ja, jag hade så väldigt mycket roligt med den familjen.
Vi håller upp i den tänkande. Yes. Jag har hört att möbelcentrum på Järntorget bildades genom att Lindomesnickarna bar sina stolar. De gick hela vägen i allmänhet från Lindome till Göteborg och sålde dem där ute på plan, där som sedan blev de där basarerna.
Ja.
En del hade väl hästar, men de flesta fick gå.
Det var ju vanligt på den tiden.
Ja, och sedan blev det där att de köpte sig upp.
Ja.
Ja. Och så startade de.
Och så startade de där.
Ja, och de som sagt att det var mycket möbler runt om där på de gatorna. Ja, möbler
för det. Det var
ja. Och Lindome var fabrikationsorten för möbler här i närheten.
Där hade de liksom sommarnöje också, ja. Familjen. Så där hade de så simma i, det var någon liten å som flyttade förbi där, eller vad det var för någonting.
Det var en frö som heter Sagsjön.
Ja,
den är den går motorvägen igenom den nu, så den är
ja, det vet jag inte.
Det minns inte längre.
Jag visste att Ester skulle lära dem att simma. Och jag vet inte om kunde själv ja, det vet jag. Men Eva kunde simma.
Ja.
Vi hade ju nästan alltid sommarnöje på Donsö tillsammans. Mm. Så att, men detta är ju lite senare än affären började.
Ja.
Ja. Vi var ju, ja vad var vi? Över 20 år när vi började i alla fall som kamrater hos.
Vet du var Ida Collén och Johan Werner då kom ifrån? Om de var göteborgare eller vad de var?
Nej, det vet jag inte.
Det kan ju hända att Helen kan svara på.
Ja, det kan hon säkert.
Ja.
Går du inte heller?
Ja, ska jag inte göra det? Jag tänkte att hon skulle få höra detta och så,
ja,
och så fortsätter vi.
Ja, det var inte så dumt.
Jag får höra det sista.
Ja, jag minns Ida blev sjuk och det var strax före hon skulle dö. Men hon var ju inte så dödssjuk utan vi kunde prata med varandra. Och hon låg inne i sitt sovrum och vi satt ute i hörnrummet och drack kaffe. Så ropade Ida på mig och då sa hon, jag ligger och tänker på att jag hade kokat en sån god köttsoppa. Men och jag ville bjuda dig och Gösta på middag. Men jag fick inte det för Ebba. För att det var inte fint nog.
Jag talar om att mamma var så rolig. Jag hade moster Öberg. Och var Jeppe Axel. Och så hade hon födelsedag. Så hon tog på sig en tjock blus. Och det kom inte en enda människa, ingen kom. Så dagen efter så sa Axel till henne, har du tagit på dig fina blusen idag också? Ja, det kan komma lika många som igår.
Ja, jag
vet inte,
vad ska jag säga?
Kommer du ihåg din pappa?
Ja, det gör jag. Kommer ihåg när han drack surmjölk i sockersjuka.
Oh, jaså.
Ja, hur ska man börja? Du kan inte ha illidare på något sätt.
Ja. Äldre. Du, jaså, han hade han också sockersjuka?
Han hade sockersjuka.
Ja. Gjorde i släkten? Det vet du inte.
Han skit
på ryggen. Ja.
Har du att börja?
Ja. Så du säger vad du vill.
Jag får jag säga vad jag vill. Jag kör ju så mycket jag skulle vilja säga. Alltså, när man ska göra sig till och prata lite högtidligt så blir det så.
Men det var jag
får tala normalt. Va? Ja. Men nu har vi två rara flickor här.
Ja.
Och de heter Astrid. Och så Gitta. Vi vet inte om det är Gitta du heter.
Nej, Margit. Margit.
Precis som prästen
Margit.
Ja, visst. Margit Sahlin. Ja, då vi har haft trevligt här. Hos mig har vi Ester ensam och här har vi druckit kaffe och pratat om allt möjligt. Och så frågar Astrid om jag kommer ihåg pappa. Och det gör jag. Pappa, han hade en sockerficka. Och han var ute och reste mycket. Och när han kom hem, jag kan än se hur tillbringarna
stod på skänkarna i mulaffären vid Symjöl. Och så hade han rå ägg som han så hård på och drack. Och det var det enda ägget han kunde äta. Och jag kommer ihåg att han kom och skulle liksom skrämma oss ibland. Jag hade ju en stor lägenhet, hade möbelaffär och så fick man gå igenom ett helt möbelmagasin för att komma till sängkammaren där vi 9 barn låg i samma rum. Vi ska se alla dessa sängar. Så ikväll kom han in och stackade in huvudet och han hade helt skägg. Vi var så rädda att han skojade naturligtvis på. Så pappa visar, och jag minns honom också. Jag visar honom när han dog. Och kan se honom ännu, han ligger i kistan. Och han var så lång, så de fick göra en extra lång kista. För när de blev döda så blir de längre, liksom, så grymt. Och jag kan se honom när jag vill, han ligger där. Och så den stora begravningen. Pappa var ju så att han var så snäll. Han var för snäll. Han hjälpte bönderna med sina möbler. De kom och ville sälja. Och de kanske inte alltid var så bra gjorda. Men han tyckte det var synd om dem, så han hjälpte dem. Och han skrev på checkar och hjälpte dem. Så bönderna sa, när jag fick höra att han hade dött. Jag sa, den mannen, han var snäll att leva. Och så dog han då 1910. Han var bara 46 år. Och Annie hade dött 9 månader innan pappa. Så pappa lämnade mamma med 8 barn. Men hon har varit underbar. Hon har aldrig klagat. Någonting var det där svårt. Och jag minns det när vi fick flytta ifrån möbelaffären, alltså på Drottninggatan, till Värmlandsgatan. För allt samma gick i konkurs förstås. Så att jag kan se en lapparna. De kom från konkursen. Heter det nu? Det fattade lappar på alla saker, alla möbler. Men då var moster Öberg snäll. Så hon hjälpte oss och mamma fick behålla lite linne och lite saker. Och lite utav möblerna. Så hon var på framtiden. Och sen kom vi till Värmlandsgatan. Jag hade 3 rum och kyrk hade vi. Och där kan jag se Linnea, hon blev sjuk. Hon fick alla fick ju börja och arbeta för att vi inte hade någon pappa, inga inkomster. Och Linnea gick och tvättade golven iskallat utallt vatten på vintern i en plusmagasin. Och jag gick och mätte henne. Att det var sent på kvällen. Och vi var nog nästan lite undernärda. Hade inte tillräckligt med mat. Så jag kan se en när det låg en. Mamma bakade allt brödet alltså. För det låg en brödkant där. Och så gick det så. Och jag sa till mamma. Man får jag ta en bit utav det där så. Ja, det såg du sa. Vi får dela på sig vart vi kan. Hon bakade allt och lite i stora familj. Det var ju 9 personer. Så blev du Linnea sjuk. Och jag kan inte komma ihåg årtalet. Jag vet inte om du har det, Astrid. Och då så stod jag vid sängkanten där. Så sa jag till henne. Sa hon till mig. Hella, sa hon. Ja. Har du varit i Italien i drömmarnas land? Nej, du lille vän, det har jag inte. Jag kommer nog aldrig dit. Jag tror inte hon visste så mycket. Hon var nog liksom borta också då. Och då är jag faktiskt den enda i familjen som har varit i Italien genom resa från Kina och jag. Så hon, jag skulle tro att hon var 13 år när hon dog. Och sen reste jag ju till, då hade jag inte bokbinderiet än. Utan jag hade plats hos Askunds i affären då. Sen slutade hos Askunds. Och började i bokbinderiet. Och sprang ärenden då. Och så fick jag binda böcker. Lärde mig att binda böcker. Och sådär. Men hon, chefen, det var en kvinna. Hon bodde i Vasastan. Hon gjorde aldrig trycket på böckerna, eller vad kallar man det för, själva
titeln på ryggen, är det det?
Ja, jag menar namnet på boken till exempel. Hon gjorde aldrig trycket för det var väldigt svårt fast. Mm. Så jag fick alltid gå med den till en annan bokbindare som gjorde det. Och jag vet inte hur det var. Jag är ju så där rolig och försiktig på allting. Så gör jag. När hon slutade så övertog jag det. Det var inte jag, för jag hade ju ingenting med det lilla. Men Ester var ju alltid redo med allting. Stora maskiner. Och jag var bokbindare i, lärde mig två år. Jag hade bokbindare i två år. Och jag hade ett kort på, inte heta nu, det är, jag fyllde 20 år och David var förstås, han fyllde 20 och så var det Hugo, vad heter han?
Carl
Hugo, ja. Han hade födelsedag samma dag, så vi tre sitter och jag har blundat för det var blixt. Och så var då hela allihopa de här kamraterna på natten som kom och det kortet fick taget inuti mitt kort. Och bimberi, fast det syns inte där. Och då hjälpte Daniel till lite grann och bilda växer. Men så skulle jag ju till Kina. Och då såldes ju allt det där förstås. Och så för att komma in på seminariet så måste jag gå ut på fältet som de sa, i det Anderssons fält. Var jag några månader och jag skulle vara med och hjälpa och sjunga och jag fick det hjälpte inte med att sjunga, jag skulle tala också med tiden så jag hade ju inte varit några utbildning på det sättet. Men Ida Andersson, hon var väldigt snäll och rolig också och jag vet inte hur jag fick ihop det. Men jag hade talat över texten att jag ska riva det i templet och bygga upp det på 3 år. Ja, du kära heller, så jag, den här texten har jag aldrig vågat mig på, sa hon. Nej, jag begrep inte heller på. Men jag hade väl läst lite och satt ihop dem. Och det hade hon så roligt av därför. Och jag begrep inte, jag var ju inte mer än 21 år. I alla fall så var jag på hennes fält. Men hade Hilde Hasse som var chef där i resa omkring. Och var nästan som en kar. Men det var väldigt hårt och svårt för mig. Jag vet att sådana skräckliga läsblödningar så jag fick sluta. Jag trodde det var det hjälpte inte med handlingar. Jag vet inte till hur långt, men jag minns det så väl. I alla fall, jag var där ute så kvar. Sitta in till seminariet, för då hade jag ju bara folkskola. Så att in kom man i alla fall en år, antar jag. Och så gick jag där i två år var det för kvinnliga missionärer. Och efter jag var där jag kom in på seminariet i, då var det 1,5 år, nej 2 år var jag där. Men 2023 på våren var det.
Nej, det var 22, ursäkta. Då började jag i sjukvård i Tilsbo. Och där var jag i 6 månader. Jag var 2 månader på tillbegalningen, 2 på manliga och 2 på operationer. Och de operationer var det ju jobbigaste alltihopa. För den, när man gått och lagt sig och slumrat så kom de och väckte en sås. Så det var jobbigt. Och så kom det då kom det till scenariet och började 22. Och, men innan jag började scenariet så träffade jag en pojke. Han förfrågade mig något emellan och vilken det var. 23 alltså åkte jag ut. Det hade gått på seminariet.
Vilka pojker du
träffade? 20 och 22 var det som jag var på seminariet.
Vilka
pojker träffade jag? Det var 21.
Ja, det var det.
Ja, det var en pojke. Han exercerade, va? Han gjorde tjänster, ja. Men han vägrade. Jag var vaken och han fick sortera kläder, smutskläder och rena kläder och allt sånt där. Och så hade vi inte träffat ändå, så han hade bett att få slippa 3 månader. Och efter han hade fått det vilja, så träffade han mig. Så hade han inte begärt det, han hade kunnat få vara med 3 månader längre med mig. Mm. Men vi förlorade oss i 26 februari 21. Och då hade jag ett halvår kvar. Men jag var inte färdig på skolan just nu. Så när jag just började skolan så vi träffades då. Så vi förlorade oss 21. Då var han i Ljuby. Han bodde där. För att han hade inte mycket bekanta i Sverige. Men Ljuby var deras plats. Och farmor och farfar, de bodde alltid i Ljuby. Och han var i Ljuby då. Och det skulle vara en konsert i kyrkan. Och då sa de att ja, det kan bli standardvis imorgon, sa han. Jag sa de till Oskar. Nej, sa han, jag ska upp klockan 5, sa han, imorgon bitti. Och jag måste vara där då. Då hade han redan satt en förlovningsannons i 10. Och hade han inte kommit iväg och så hade... Och då var han visst inte om det naturligtvis i mögen. Så hade ju det ekonomiska och så kom det till att han var kvar här. Så han kom, men när han kom i sista minuten till tåget så han fick hoppa över staketet och kom upp till tåget. Så det var ju rätt så. Så han kom här. Sen hade vi då hittat på bildseminariet, ett nytt kortet som jag letade ut också. Och det var den 26 februari 1921. Och sen Kina. Jag reste i 14 september 1923. Men då hade Oskar redan varit i Kina i 2 år. För jag hade utbildning i Tilsbo på sjukhuset innan jag kunde resa ut. Och jag var där ett halvår. Så jag reste 23. Och så mötte Oskar mig i Shanghai. Jag hade ett sällskap med Titti Schlitt och Susanne Andersson. Och de två var vittnen till vår vigsel på konsulatet. Och det var den 27 november 1923. Och den anser Oskar i den riktiga dagen. Men det anser inte jag, för jag fick gå med de där flickorna hem till sig och så vi fick inte bo tillsammans eller vara tillsammans, utan åkte med tåget nästa dag på natten, för det var långt emellan Shanghai och Kiaxing. Det tog väl ett par dygn, skulle jag tro. Så vi hade ju inte bröllopet förrän den 1 december 23. Ja. Och jag var ju inte brun förrän då. Det är klart att jag inte räknade gubben på Shanghai. Jag var så viktig på konsulatet inte. Var det papporna? Ja, papporna går han efter sig. Men jag berättade det när jag vigdes ordentligt. Vad vill säga, så pappa vigde oss i kyrkan i Georgia. Och det var den 1 december.